När Åsa är 3 år försvinner hennes biologiske far spårlöst.
Hans bil stod olåst med pappa, nycklar, pengabörs, plånbok, alltihopa i bilen vid slussen Londonviadukten.
Men vem var han då? Åsa söker spår efter en far hon aldrig träffat.
Ja, han är så bra ut. Han var riktig gentleman, Don Juan. Alla föll för honom.
Du lyssnar till Familjehemligheten. Om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
Vi ska se, jag fick en... Ja, jag har foto här någonstans.
Åsa och jag har sjunkit ner i varsin skinnfåtölj i hennes vardagsrum. Och här bredvid oss ligger högvis av dokument som hon tagit fram i jakten på sina biologiska föräldrar.
Ja, och här har jag ju alla mina papper. Ganska bra ordning, men som jag har samlat på mig. Från arkiv och foton och polisen och, ja, och allting.
Så länge Åsa kan minnas har hon vetat att hon är adopterad. Vilka hennes biologiska föräldrar var inget hon tänkte på. Men för några år sedan tjatade en av hennes väninnor på henne och sökandet började. Och fram rullar en historia som kommer att innehålla både dramatik och romantik. Men innan vi kommer dit börjar vi i Åsas barndom.
Jag tror jag har haft en fantastisk uppväxt. Pappa var ju ombudsman. Han jobbade ju mycket. Var han ute på resor så kom han hem med lite presenter. Så det var ju ofta julafton. Mamma var hemmafri i början. Och hon läste sagor och bakade kanelbullar. Och, alltså det var kärlek och kreativitet.
Att Åsa var adopterad var något hon kände sig stolt över. Och som liten minns hon speciellt en episod då hon fick frågan om hon visste vilket klockslag hon var född.
Ja, men vi åkte ju vanlig buss från skolan. Jag tror jag var 7 år och bakom mig sitter en som jobbade på min pappas arbete. Och det såg inte jag att hon satt där. Och alla satt och pratade. Ja, jag är född då, när är du född och så vidare. Och där sa jag, jag vet inte, jag har inget klockslag. Ah, klart att höra. Nej, så jag vet inte det. Hur kan du inte veta det då? Ja, men ni förstår, jag är adopterad. Och då var det, vad är det för någonting? Vad menar du med det liksom? Ja, men så mina föräldrar, de har valt mig. Och då berättade hon, pappa sen, att hon hade ju berättat det för pappa vad jag hade sagt. Och hon hade nästan börjat gråta där hon satt, för hon tyckte det var så fint.
Åren går och Åsa har ingen tanke på att söka sina biologiska rötter.
Alltså det har alltid varit folk som har sagt, vill du inte veta? Jag bryr mig väl inte, jag har det ju så bra. Men så var det en vän, hon var envis. Marie, hon lever tyvärr inte längre. Men hon sa, snälla, kan du inte, är du inte nyfiken? Okej, sa jag. Så då skickade jag till Skatteverket. Liksom, hur går man tillväga för att ta reda på om man har syskon? Och så fick jag ett svar. Det har du. Det kommer på posten. Och då blev jag lite så, va? Jag blev lite chockad. Och det kom ju på min biologiska mamma Kettys sida 2 systrar som heter Eva och Kristina som då lever och en bror som då inte levde då. Och sen fick jag då fått reda på att det fanns ju en syster till som dog i karusellolycka på Gröna Lund i 12-årsåldern.
Ja. Men vad var känslan då när du fick veta att du har halvsyskon?
Ja, det var ju jätteroligt och jag skrev direkt till dem. Och vi bestämde träff, de skulle åka för mormor och morfar är från Småland någonstans och de skulle åka neråt. Så vi sågs på halva vägen. Och det var ju rätt så kul, för jag såg ju likheter. Jag har glasögon och halvt blont hår. Eva ser nästan likadan ut. Kinas, eller Kristina då, är också väldigt lik. Och det var det jag kände, wow, det var ju häftigt.
Kände de till dig?
Nej, de gjorde inte det. För mamma Ketty var gift med en man som flyttade ifrån henne. Och sen blev hon ju då med barn med mig. Och det berättade inte hon för dem. Så när jag skrev att, ja, men vi kan vara halvsyskon, så skrev de, jaha, så vi har samma pappa. Nej, sa jag tillbaka, det har vi inte, vi har samma mamma. Då blev de jättechockade.
Åsa har nu hittat 4 nya halvsyskon på sin mammas sida. Men hur ser det ut på pappans sida? Hans namn har hon, Bengt. Men kan det finnas fler syskon där? Åsa tar sig den här gången personligen till Skatteverket för att via deras arkiv ta reda på om hon kan ha fler halvsyskon. Men hon blir förvånad över reaktionen.
Ja, så det var ju Marie, min vän, som satte igång alltihopa. Och då hittade jag systrarna, så tänkte jag, ja men det räcker kanske. Men nej, tänkte jag, kolla väl på den här bänken då, vad det var för någon. Och då går jag ner till Skatteverket här, och de dividerar, de tisslar och tasslar, det tar jättelång tid, jag fattar ingenting. Nej, och så säger de, är du säker på att du bara vill ha reda på om du har någon syskon? Ja, så. Och då fick jag papperna där det stod att han försvann 61, han blev dödsförklarad 71, 10 år efter.
Hennes far är försvunnen och dödförklarad 10 år efter försvinnandet. Vad var det som hade hänt? Åsa söker sig nu fram till en polisrapport om sin pappas försvinnande. Han är vid den tiden gift med en annan kvinna, Maj-Britt.
Hans bil stod olåst med papper, nycklar, pengabörs, plånbok, alltihopa i bilen vid slussen Londonviadukten. Och här kan ställa en bil olåst. Okej, många visste vem han var, vilken som var hans bil. Och han var nog säker på att hans fru skulle få den här bilen. Och pengarna, vilket hon fick sen. Och de draggar och hon anmäler, gör polisrapport och anmäler på radion att han är försvunnen, om någon har sett honom och så. Och då är det ju så här att de hittar flera lik i vattnet med olika mellanrum. Och varenda gång så får ju då mamman, eller då Maj-Britt, hans fri, får ju åka dit för att se om det är han. Men eftersom hans kropp aldrig hittas, så har vi många olika teorier.
Pappans försvinnande är en gåta. Men i pappren från Skatteverket finns ytterligare en ledtråd. Ett namn på ett nytt syskon, Bo. Hon skriver åter ett brev om vem hon är och att hon söker kontakt. Och snart står hon framför sin nya halvbrors dörr för första gången.
Så berättar han då ju att, han frågar, vad gör du för någonting? Ja, och så berättar jag, gjorde hit och dit och allt vad jag håller på med. Ja, sa han, det är type, sa han, det var ju likadant som Bänke. Han jobbade med också med allt möjligt, och det liksom trillade på lätten ner att, jaha, det kommer kanske därifrån då. För Busse har ju också jobbat tydligen med massa olika saker och...
Kände han till någonting om Bänkes historia?
Ja, Astrid Bos mamma gifte ju om sig när han var liten. Och då när hon gifte om sig, så säger hon sen till Bo en dag ju att den du tror är din pappa, det är inte han. Här är han, och så får han albumet med Bänke. Mamman och Bänke och massa andra. Och farmor. Så liksom, då får han ju hela sin släkthistoria där. Och då blir han ju chockad. Liten kille. Öppnar en massa på en helt främmande man. Så han är ju bara ett par år gammal och helt chockad. Så får han reda på att hans pappa inte är hans pappa, utan det är den här mannen i fotalbumet som då är Bänke.
Tillsammans med Bo, eller Bosse som han kallas, så börjar Åsa nu gräva i sin biologiske pappas historia. Bosse har hört en moster säga att det finns fler barn. För pappan var en charmör, vacker och välklädd. Och Bosse visar henne en bild på pappan hon aldrig sett eller mött. Ett foto hon nu har hemma hos sig.
Det verkar ju så att han har ju blivit wow, och sen har kvinnorna fått all uppmärksamhet. Och en sån gentleman med snygga kostymer, och det är klart att alla föll. Och han är ju sån som blir förälskad fort.
Snart upptäcker Bosse och Åsa att de har fler syskon. De får kontakt med Lilian och ytterligare en bror. Och tillsammans kan de nu bygga upp en bild av sin far och det som hände.
Alltså Bänke var ju en kille som var, han var först hamnade på barnhem, och det gjorde han flera gånger. Därför att hans mamma då, min farmor, kunde alltså inte ta hand om honom, för hon var ganska ung. Så hon åkte till sin syster i Stockholm och födde honom. Sen hamnade han på barnhem. Och när han var äldre så tog hon honom till sig, för då var det en man som hade friat till henne. Jag vet inte, han har blev lite tuff genom att sitta på barnhem och bli bortvald och allt det här. Och, ja, jag tror du gjorde en del med honom. Sen så blev han skräddarlärling. Nej, men han var ju känd. Han var välklädd, stilig, charmant. En kvinnodröm som många tyckte. Och alla de här kvinnorna som han hävdar ju att detta var mitt livs kärlek.
Året är 1942 och Bänke gifter sig för första gången. Åsa har tagit fram bröllopsfotot.
Och då ser man, alltså han är 21 år gammal, hon är gravid, hon var ju jättesnygg också förstås, som alla andra kvinnorna var. Men han ser ut som, vad har jag gett mig in i? Det var hans första fri, och han fick ju stå för det, för han var ju rakryggad som jag ser det. Och stå för liksom att nu ska jag bli pappa och ja.
Han ser inte lycklig ut.
Nej, han ser lite rädd ut faktiskt.
Äktenskapet håller inte och Bänke lämnar sin hustru och lille son. Och inte långt senare blir två nya kvinnor gravida samtidigt med Bänke som far.
Han fick ju då två barn 1947. Han var inte gift med någon av mödrarna. Men då kom ju liksom Lilian och Eva med en månad mellanrum. Och det skrev han på papper samtidigt som han sen gifte sig med någon helt annan kvinna som han inte fick några barn med.
Det blir skilsmässa igen. Och så träffar Bänke Astrid som han gifte sig med och får sonen Bo 1953.
Och då efter ett år så skiljer de sig, eller då får han flytta ut. Och då har han ju haft lite problem med alkohol, så han har varit på sån här liten rehabiliteringsställe. Och får reda på när han kommer för att hälsa på att Astrid ligger på sjukhus. Så då sticker han ju dit och säger, ja men det är min son också, jag ska ta hand om honom. Och då går han till grannfrun och säger, ja jag tar hand om Bo. Och går upp i lägenheten och får nyckel och ja, kommer grannfrun och hälsar på Astrid på sjukhuset och säger, ja men han är hos Bengt nu. Nej, säger hon, det ska han inte vara. Så då får alltså hon uppdrag att anmäla honom för kidnappning av sin egen son. Och det har jag fått på polisrapport, hela den historien. Naturligtvis så hade han det bra. Han har inte misskött honom. Det var ju hans son ju. Så att, ja, men det blev rabalder. Så jag vet inte om det var därför hon vägrade. skilsmässa sen. Jag har ingen aning.
Och nu har vi kommit ikapp historien då Benke träffar Ketty och Åsa blir till. Benke är 37 år och Ketty 25. Benke har några småbrott i bagaget förutom kidnappningen av sonen. Han försörjer sig fortsatt som skräddare men har också en hel del andra småjobb för att dryga ut kassan.
Och polisrapporter har vi. En massa rapporter här. Fast det är bara 1, 2, 3, 4, 5. 5 rapporter. Så att han var inte så stor, liksom. Han var inte så farlig.
Och nu får Åsa veta varför hon blev bortadopterad. Mamma Ketty var ensamstående mor och fortfarande gift eftersom hennes man Alf vägrade skilsmässa. Så en dag träffar hon charmören Bengt, eller Benke som han kallades, och blir förälskad.
Hon hade ju 3 barn redan, hemmaboende, som då var Alfs döttrar ju. Hon är ju då fortfarande gift eftersom Alf vägrar skilsmässa. Och Benke som hon träffar, han är ju stilig, men han har ju också en giftermål som han inte, hon vägrar också skilsmässa. Så de har väl träffat varandra i lite, inte vet jag, de fann varandra där och hade förhållande en tid. Och sen när jag väl föddes så höll det kanske inte så länge efter.
Där hemma var det nog ingen som anade att hon var gravid. Barnen var små och såg nog inte den växande magen. Och på arbetet där hon jobbade i butik hjälpte förklädet till att dölja magen.
Hon berättade ingenting för sina döttrar att hon hade mig i magen. Och jag föddes ju 2 månader för tidigt, så förklädet gjorde ju att det inte syntes kanske.
Åsa föds i mars 1958 och mamma Ketty bestämmer sig för att adoptera bort flickan. Hon åker hem och låtsas som om inget hänt.
Och då hamnar jag på Sartska sjukhuset, för att jag väger ju lite mer än 1 kilo bara. 1 och 2 tror jag det var. Och sen efter det så hamnar jag, ätit upp mig lite, och så hamnar jag på Västertorps spädbarnshem då. Och där har jag minnesbilder ifrån att jag sitter i en spjälsäng och tittar rätt ut i köket. Så jag faktiskt vattar och ringt på. Och när de öppnar dörren så bara känner jag, ja, här var det. Där satt jag, där till vänster är köket. 9 månader är ganska lång tid innan sen mamma och pappa kunde komma och hämta mig.
De som kom att bli Åsas mamma och pappa hade tidigare fått ett barn som också det föddes för tidigt, men som inte klarade sig. Nu när Åsa kom till det hemmet var hon ett efterlängtat barn. Så småningom går Benkes hustru, Astrid som fick sonen Bo, med på skilsmässa. Affären med Ketty är slut sedan länge och Benke träffar Maj-Britt. I december 1959 gifter sig de 2. Maj-Britt är då Benkes 4:e hustru och också hon blir gravid.
Han flyttar in hos henne och det visar sig att detta är ju då hans sista kända adress. Och tydligen så var inte det heller så roligt, för att Sussi föds ju 61, men innan hon föds så ringer han Maj-Britt och säger, ja, jag ska bara åka iväg till mammans väng, jag kommer senare efter då sitt jobb. Så det gjorde han hälsade på farmor. Sen kör han ner till Slussen, Londonviadukten, ställer bilen olåst med nycklar, papper, plånbok med pengar i, och sen försvinner han.
Han är bara för, hur då?
Han är puts väck bara.
Det är ett mysterium om vad som hände Benke. Men Åsa har en teori om att han bevittnat en händelse som gjort att han kommit i knipa och behövt försvinna från Stockholm.
Någon säger, ajaja, han hoppar i sjön. Ja, men vad fasiken. Om han hoppar ner i vattnet och de hissade upp en massa kroppar, det var aldrig han. Varför kom inte hans kropp upp? Så det, nej, den tror jag inte på. Jag fick en, liksom, en känsla av att han har varit vittne till någonting. Och på den tiden, om man kallade, så hamnar man i Nybroviken. Så jag har känslan att han fick ny identitet och hoppa på en båt. Och när jag kollar med vilka båtar som blev inne på den tiden i Stockholms register, alla möjliga register, så just det halvåret där från januari till sista maj, de är borta. Det finns inte. De har inte hittat, de har letat förtvivlat, men ingenting har de hittat. Och då känner jag, vem kan ta bort 6 månader med vilka fartyg som låg inne då? Om inte polisen. Därför kände jag, nej, han har fått skyddad identitet. De har hjälpt honom att försvinna.
Alltså polisen?
Ja, jag tror det. För vem kan ta bort från registret exakt den tiden när han då försvann?
Men alltså de här 6 barnen då, alla mödrar, vad gör de för någonting?
Ja, alltså Maj-Britt efterlyste ju honom, men hon får ju till slut då den här bilen och det var rätt mycket pengar i plånboken. Det får hon. Så det känns som en avskedsgåva. Jag ger henne detta. Allting fanns där. Förutom hans skinnjacka, den hade han ju på sig.
Men det här med att man får upp kroppar, kan det inte ha funnits någon som man inte hittade?
Ja, det är klart. Möjligheten finns ju. Men jag känner starkt att nej.
För att?
Ja, jag har den känslan. Dels att jag har fått en inre bild där han står nere vid kajen med en person som ger honom pappa. Och då kan jag känna, där är hans nya identitet. Det är polisen som säger, tack för hjälpen, hoppa nu på båten. Det är min känsla. Jag har också haft en känsla om att han har levt ganska länge. Ja, vad skulle han ha varit nu? Ja, 21, han skulle ha varit ganska gammal. Men kanske för en 6 år sedan fick jag bara känslan, nej, nu lever han inte längre. Frågar mig inte hur det går till, men så, nu har han dött.
Det har varit en omvälvande resa för Åsa. Hon har fått lära känna syskon hon inte visste fanns och också hittat likheter. Som med Bo, eller Bosse, som ju var son till Astrid, hon som vägrade Bänke skilsmässa.
Att ha hittat så mycket släkt. Halvsyskon, nya kusiner till min dotter. Det har gjort att man känner sig rik. Alla de här finns ju. Och det är så mycket människor som det blir så stort på något sätt när man trodde det var den här lilla familjen som vi har varit. Men det har inte alls varit så. Jo, det har ju varit så, men nu är det ju mycket, mycket mer. Och det är roligt. Jag har väldigt god kontakt till exempel med Bos dotter. Och mina systrar framför allt. Vi hörs i telefon nästan varje vecka. Lilian och Eva. Så att, nej, man är inte ensam.
Nu när Åsa fått veta vilka hennes biologiska föräldrar är och också fått kontakt med alla nu levande syskon, finns det ändå en liten fundering om det kan finnas fler barn till Bänke där ute. För om det nu är som Åsa tror, att Bänke tog chansen att byta identitet, så finns det en liten chans att det kan finnas barn födda efter att han stack från slussen. Och därför har Åsa tagit ett antal DNA-test för att styrka sin tes.
Och jag menar, jag har ju fortfarande chans till att hitta fler syskon, så det tar ju inte slit. Jag får gå med fler sådana här DNA-grupper, så man vet aldrig. Alltså framförallt kan jag känna, kommer det någon som är yngre än Sussi då till exempel? då vet man ju, då dog han inte. Så det blir också en bekräftelse om man hittar yngre syskon. Att nej, han dog inte. Då kanske min känsla är rätt.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström. Och om du vill lyssna till fler avsnitt, följ oss gärna i Sveriges Radios app genom att klicka på hjärtat.